Jag läser din bok nu och får ont i magen och blir så arg när jag läser. Den gör fysiskt ont att läsa. Jag tänker att den borde vara obligatorisk läsning för alla i gymnasiet och alla i riksdagen, som ett minimum. Det vore fantastiskt att prata med dig med avstamp i boken om kvinnor, känslor, litteratur och MeToo-rörelsen. Lite tema, eller hur? Jag heter Maria-Pia Gottberg och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Och idag vid min sida så har jag Ebba Witt-Brattström. Varmt välkommen.
Tack, tack.
Välkommen säger jag som har kommit hem till dig.
Ja, men... du kan känna dig, vi kan känna oss dubbelt välkomnade.
Ja, men eller hur? Och te har vi fått i jättefina muminmuggar. Jag blev jätteglad när jag såg det. Vi dricker alltid te och väldigt ofta ur mina muminmuggar där hemma.
Trevligt.
Anna och jag när vi poddar. Vad vill du börja med och så här, presentera dig? Vem är du? Vad gör du? Och sätta dig själv på kartan här i podden.
Ja, kan jag göra. Vem är jag? Det där är ju... Jag är naturligtvis många olika saker. Men socialt så är jag professor i nordisk litteratur i Helsingfors. Vid universitetet där. Det är väldigt roligt, kan jag säga, att på det sättet ha två länder. För jag bor ju ändå kvar i Stockholm. Sen är jag författare. Jag har skrivit jag tror 11 eller något sånt böcker. Den senaste är historiens MeToo-vrål med undertiteln hashtag är jag inte människa. Och den kom ut i år. Och sen är jag naturligtvis också mor till, och jag är också farmor.
Mm.
Och så det är svårt att veta. Och sen är jag naturligtvis över hela. Jag är en gammal ärkefeminist, kan man säga, som har hållit på sedan 70-talet, först i grupp 8. Och sedan har jag nog mest så att säga, talat om litteratur eller använt mig av den starka patos jag har. Som är ett rättvisepatos. Men som också är ett intellektuellt patos för att lyfta den kvinnolitterära traditionen som vi har i. Särskilt i det här landet ända sedan 1300-talets stora kulturkvinna och första författare, Heliga Birgitta. Så det är vad jag har hållit på med. Jag känner mig ganska privilegierad. Jag är ofta ute och talar också på bibliotek över landet eller i andra sammanhang över landet. Och det har alltid varit väldigt viktigt för mig. Ända från början. Mm. När jag skrev min avhandling om Moa Martinsson och man på universitetet. Mer eller mindre tyckte att jag var lite knasig med dålig smak. För det var ju Harry Martinsson man skulle hålla på med.
Just det, och där var du med och drev en utveckling där man började se på... litteraturen med liksom man vidgar sin blick, kan man väl säga.
På något man vidgade blicken. Det där har jag tänkt på.
Vilket år kom din avhandling? Var det
den kom 1988.
88 var det. Mm.
Det var så att säga sämsta tiden, skulle man kunna uttrycka det om man ser det utifrån kultursidorna och det som var förhärskande den som jag tycker väldigt enögda estetik som man hade då. Det skulle inte vara politiskt, det skulle inte vara feministiskt, det skulle vara ungefär som Nobelpristagaren Handke säger, ren litteratur. Han säger, jag är ren litteratur. Det finns ingen ren litteratur för mig. All litteratur är givetvis politisk. Men det är också därför det är så oerhört viktigt att kvinnornas del av litteraturen kommer fram. eftersom de har det är först då vi får en hel verklighetsbild. De har ett annat utgångsläge, de ser andra saker. Deras verklighet ser annorlunda ut, rakt igenom historien.
Ja,
och det var det som var viktigt.
Ja, och det tänkte jag är liksom också ett tema som vi ska prata om här idag. Men om vi backar bandet så, det första jag sa när jag kom in här är att jag nästan avbröt dig och sa jag känner mig starstruck. För att jag kom i kontakt med dig på Stockholms universitet där du föreläste, jag var student, läste litteraturvetenskap. Och jag kommer ihåg att redan då så var det liksom, det är Ebba på schemat idag.
Nej.
Så, ja men alltså det var en spännande tid så och det liksom... Och sen dess så har jag ju följt dig på håll och läst några av dina böcker och allt det där. Och sen träffades vi på bokmässan nu, för båda våra böcker är ju utgivna av Norstedts. Så vi träffades där i Norstedts monter. Mm. Och jag högg dig direkt och frågade om du ville podda med oss. Och till vår stora glädje så sa du ja. Mm. Och då hade jag ännu inte läst din bok. Den här historiens
MeToo-roll.
Mm. Och det var det jag citerade inledningsvis här. Den gjorde ju verkligen fysiskt ont att läsa. Jag förstod ju att det skulle vara en stark bok. Den är väldigt liten liksom, nätt och liten.
Ja.
Men aj, den gjorde riktigt ont. Vill du liksom berätta lite om boken och vad var det som fick dig att skriva den? Och vad vill du ha sagt med den här boken så att de som inte känner till den får den på kartan innan vi fortsätter?
Jag skulle ju inte ha skrivit den om inte MeToo-rörelsen hade kommit. Därför att, egentligen höll jag på med en annan bok. Så jag lade den åt sidan och kände att här måste jag bara... jag måste stötta, jag måste visa att det finns en historisk köl på MeToo-rörelsen. Därför att för mig handlade den om att för första gången... släppa in även så att säga, delar av verkligheten som kvinnor alltid har känt till och upplevt men som man aldrig talar om utanför kvinnorummen, så att säga damtoaletterna och tjejmiddagarna och kvinnohus, kvinnojourer och sådana sammanhang. Där kvinnor är ensamma och vågar berätta. På det sättet var det ju ingenting nytt med MeToo. Mer än att det överraskade mig att det var sån... Ja, dels att det var så mycket övergrepp på unga kvinnor. Att kvinnor kunde berätta om att de hade blivit utsatta oerhört tidigt. Kanske jag var 4 år, jag var 11 år. Och det är ofta farbröder i familjen. Eller ja, bröder, morbröder, snälla vänner och så. Konfirmationslärare. Ja. Plus att det var så många som var unga som drev. Det var ju, hela rörelsen drevs av unga kvinnor. Kvinnor som var yngre än jag. Mm. Och någonstans hade jag tänkt att det ändå hade blivit lite bättre. Hur jag nu har kunnat tro det med nätporrens inverkan. På unga killar och så. Det låter otroligt naivt. Men jag har bara söner. Så jag har inte varit nära unga kvinnor på det sättet. Jag har ju massor av kvinnliga studenter och så. Men ja, jag levde i tron att det hade blivit bättre. Och jag kände ett slags ansvar som gammal feminist. Att försöka... se till att den här rörelsen inte försvann så där så att man säger ja, det var då. Vi höll på med det där hela 2018. Nu går vi vidare. Nu är det någonting annat som gäller och så. Det var utgångspunkten. Så då satte jag mig hela förra sommaren. Vad blir det? Förra sommaren. Inte i somras utan förra. Ja. Det var förra. Ja. Och läste mig igenom allt. Alla hashtags som jag kunde hitta. Även de svenskspråkiga då givetvis i Finland där jag verkar. Men även alla svenska, några internationella. Bara för att få lite koll på vad det var för typ av text. För jag är ju litteraturforskare så fort jag ser en text så börjar jag analysera. Och det var då jag fick den här insikten att otroligt många av de här berättelserna är ett slags litteratur. En vittneslitteratur. Och då, när jag hade kommit på det, så gav sig boken. Även om den ju är en essä, det är ju, den går ju utifrån mig själv och min eventuella, eller ja, medbrottslighet. Vi har alla varit medbrottsliga. Genom att inte insistera på att det här skulle, vi som har en offentlig röst borde ju ha sett till att det här kom fram. Stöttat kvinnor, unga kvinnor mycket tidigare. Så kände jag. Det var en slags skuld.
Du kände dig personligen lite ansvarig. Ja. Men alltså att du var tvungen att... Ja.
Det var utgångsläget. Så det var inte att jag var... Här kommer specialisten och visar att det här har pågått sedan romarrikets fall, om man säger. Utan det här har ju alltid pågått. Det har kunnat döljas också genom att man har talat om kvinnors litteratur som kvinnolitteratur. Det vill säga någonting som kvinnor ska läsa men inte män. Det här är ju egentligen det jag har slagits för hela tiden. Att det män skriver är i så fall manslitteratur. Men, det är ingen som säger. Därför att det är oerhört könat och har alltid varit. Och självklart läser kvinnor mäns böcker, men män läser inte kvinnors böcker i samma utsträckning. Och då har ju de kunnat förskona sig från den typen av erfarenheter som ändå väldigt, väldigt många kvinnor och flickor går omkring med som trauman livet ut. Och jag tyckte att det var det fantastiska med MeToo, att de här dörrarna mellan de två rummen, männens rum och kvinnornas rum, slogs upp på vid gavel. Eftersom när de här MeToo-rörelserna kom ut i media så stod det ju många citat. Så vecka efter vecka så fick ju även manliga läsare av dagstidningar eller kvällstidningar, de fick det här liksom i ansiktet. De kunde inte blunda längre. Det var faktiskt en världsunik händelse.
Verkligen.
Så jag tänkte att det här, nu är det verkligen dags att smida. Och sen det som jag också lite vagt tänkte det var en alldeles förfärlig sommar. Det var en oerhört het sommar. Ett tag tänkte jag att jag kan inte skriva om det här, för det är så mycket förfärliga saker. Men sen så blev det ju mer som en undersökning. Vad är nu det här med våldtäkt och sexuella övergrepp? Vad står det för egentligen? Alla män våldtar inte, alltså är det ingenting naturligt för män. Som man brukar säga, män kan inte behärska sig och så vidare och så vidare. Det stämmer ju inte. Plus att jag hittade ett ganska stort antal manliga författare som hade stått på kvinnornas sida. Som hade fördömt det här och som påpekar i sitt skrivande väldigt starkt att det här är en fråga om människovärde. Så här kan man inte göra mot en flicka eller kvinna bara för att hon inte är pojke eller man. Hon är ju också en människa. Det är därför jag har den där hashtaggen, jag är inte människa. Och när jag insåg att jag skulle kunna ha ett kapitel på slutet som skulle heta män som inte hatar kvinnor, då kom jag upp ur den där, får jag lov att säga, depressionen och började skriva mot
det. Blev
ljuset i tunneln.
Alltså. Ja. Ja, för det var en fråga som jag hade med mig just. Hur påverkades du känslomässigt av den här, ja, men någon slags insikt, känna ett ansvar och så börja i det här rotandet?
Ja, så det var förfärligt.
Ja.
Det var alldeles förfärligt.
Mm.
Och som jag sa, jag misströstade. Så det var först på hösten när jag började kunna formulera och se någon slags som utveckling i boken. Och det var viktigt för mig att skriva den, för att jag kom ut på andra sidan. Jag tror att det viktiga var och inse att det är en människorättslig fråga. Och vi kanske inte ska tala om det så mycket i termer av sexuella brott. För att så fort man säger något sexuellt så för väldigt många människors tankar åt fel håll, särskilt mäns tankar. Som någonting som bara drabbar kvinnor.
Ja, just det.
Alltså det finns på något sätt ingen förövare, utan det här är bara det här villkora. Det kan man inte göra något åt. Och det är alldeles fel. Det är klart man kan. Mm. Och män måste gå in mycket mer aktivt och hålla, ska vi säga, rötäggen, som min pappa skulle ha sagt. De män som gör sånt här, att hålla dem i schack, att hålla om för dem att det här är inte okej.
Hur har du upplevt att det har hänt efter MeToo-vågen där som kom så massivt? Och sen, ja, men som med allting så är det ju liksom... Och så lugnare säger liksom, och så guppar man omkring. Hur är din upplevelse? Vad har det bidragit till på den fronten?
Det är inte som förut. Men om man ser på det offentliga pratet om MeToo eller MeToo-vågen och vad som har kommit efter, så har det ju väldigt mycket gått tillbaka, får jag säga, och gått över till män som blir utpekade eller löper risken att bli utpekade. Så att återigen diskuterar vi män och hur män kan känna sig plågade av att bli frågasatta, och unga män som inte vet vad de vågar göra, och ja, det som det vanliga, kan man säga. Mm. För det vanliga i vår kultur är att vi alltid tycker synd om männen, och det är alltid kvinnornas fel om män inte kan bete sig i alla lägen. Mm. Så där har jag misströstat i den svängningen. Men jag vet ju att det pågår jättemycket som inte media täcker längre, eftersom det inte är någon nyhet eller något sensationellt. Så det pågår ju jättemycket på arbetsplatser och en förhöjd uppmärksamhet på att det här inte ska hända. Sånt här inte ska hända. Mm. Det finns. Så man ska ju inte säga att det var på minsta sätt förgäves. Plus att alla de här kvinnorna som har vittnat känner sig ju givetvis lättade. Kan gå vidare. Inte så tungt traumatiserade i och med att de har blivit trodda. För det är ju alltid det handlar om. I diskussionen kan man ibland höra att de vill väl bara hämnas och så vidare på sina förövare. Men det viktiga med det här uppropet, eftersom det var anonymt, var ju att nej, du går ut och berättar en väldigt svår händelse som du har råkat ut för och gör det anonymt, så är ju risken minimal att man kan peka ut förövaren som skildras i det som du berättar.
Mm. Mm.
Så det är ju exakt tvärtom. Det är ju för att peka på en struktur, inte i första hand för att hämnas. Och det fann jag var ganska typiskt för kvinnor som, när de skriver sina... Alltså från den första som jag har med i boken, som skrev sin... Den japanska författaren Murasaki Shikibu, som skrev sin bok år 1000. Alltså, det är ganska häftigt.
Mm.
1019 år sedan. Att det finns ingen... Det är inte hämnden som är drivande, utan det är ett försök att bli hörd. Ett rop på hjälp och ett försök att bli hörd.
Och också att bara att klä sina upplevelser i ord, tänker jag, utifrån liksom vad det gör med oss rent emotionellt, och att det är en... Om ingen annan är där och bekräftar mig, så kan jag åtminstone bekräfta mig själv när jag formulerar mig. Det, alltså, det är ju också ett värde.
Ja, det är ett värde. Och det tror jag säkert att kvinnor som har råkat ut för övergrepp har gjort i sina dagböcker eller på olika sätt.
Mm.
Men att få ut det offentligt och inse att det här, nu har jag lämnat det ifrån mig. Jag har lagt det liksom där det ska ligga, den här ryggsäcken. Jag kan gå vidare, jag kan räta på ryggen. Det upplever jag starkt. Så vi har ju fått en hel generation av yngre kvinnor som kan känna sig lättade, stolta, starka. Det är också en väldigt viktig effekt, tycker jag, av den här rörelsen.
Mm.
Så att, för du talade om att vidga blicken. Det var faktiskt så jag tänkte, att blicken för ett ögonblick där när MeToo-rörelsen sparkade igång, omfattningen blev så stor och ingen kunde kunde strunta i det. Alla talade om det. Det var ju nästan som någon slags gratis wifi som alla kopplade upp sig på. Det var det. Det var ju helt otroligt, om jag säger. Många äldre män också som kunde komma fram på gatan för att de känner igen mig. Och liksom ställa sig och säga, hur är det möjligt att det finns såna här män? Och jag frågade min hustru, och hon, vi har varit gifta i 35 år och jaha, hon hade blivit våldtagen när hon var 16, det hade hon aldrig berättat för mig. Jag frågade våra döttrar, jag blev så arg så jag tänkte, vad ska jag göra? Ska jag gå och köpa ett gevär och börja skjuta såna här män? Nej, så det tycker jag är en jättedålig idé. Det är inget som MeToo-rörelsen vill att du ska göra, men du ska hålla ögonen öppna. Och om du ser att en ung kvinna eller en kvinna är i en sån situation, så säg till killen. Jaha, det skulle han göra. Så jag tänker att verkligheten på något sätt blev full. Och den sipprade in. Det var som att kvinnor och män inte längre ingen behövde ha olika verkligheter. Nej. Utan ingen kunde värja sig.
Nej.
Det var helt otroligt. Så det gäller, jag menar, tidigare har man bara så där sett kvinnan i ögonvrån. Eller kvinnors lidande i ögonvrån. Mm. Och framförallt ingenting som drabbar oss här i Sverige. Herregud, vi pratar inte Afghanistan.
Nej, men just det. För det är ju ofta någonting man... Ja, men vi har ju kommit så långt här, säger man och så. Mm. Och det är klart att allting... Alltså, beror på vad man jämför med och så. Men jag tänker också kring det här med... Men just litteraturen och att det är väldigt, väldigt många fler män som har publicerats och läst och kritiserats och talats om och lyfts fram och spelats på scener och allt det här liksom genom historien.
Mm.
Och återigen den här blicken, hur hög utsträckning eller hur har det liksom påverkat, hur har det varit med och drivit att vi har bibehållit den här? Det går ju ganska långsamt, tänker jag, med det här vi förhoppningsvis... landar i så småningom att vi faktiskt ser varandra som jämställda varelser där vi har lika mycket rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Liksom.
Nej, det är jättelångt dit. Och det är ju just det som jag har jobbat med att försöka vända, men det är ju oerhört svårt. Om man kan ju säga att det här med kulturens betydelse är enormt symboliskt sett. Mm. Så till exempel det du säger, teaterscenerna, klassikerna. Det är männen. Det är Shakespeare. Det är så att säga de stora. Och det är Strindberg. Och det är för all del Ibsen som är feminist. Det finns såna också. Mm. Som har de stora kvinnorollerna. Som skriver fram de stora kvinnorollerna. Men de allra flesta skriver ju fram en mansroll. Som är precis sådan att den förövare passar väldigt bra i dem. Om jag säger så. Så att, det var ju det när man läste teater, MeToo-uppropet. Att man kände ju igen de här typerna. Det är en viss typ av manlig skådespelare som är gränslös. Därför att det också var vår klassiska, och nu säger jag, mansdramatik kräver.
Mm.
Så visst är det ett jättestort jobb.
Mm.
Och alla kan säga, ja, han är naturligtvis en förövare, men han är ju briljant. Jag är så trött på allt det där snacket om de här manliga genierna. Det är jag verkligen. Kvinnor kan på något sätt få aldrig det epitetet att vara genial. Det finns inte. Kvinnor kan vara begåvade och män är geniala. Men bakom det här geniala, det är ju vi som ger dem den möjligheten att sedan då kunna göra vad som helst.
Mm.
För de är ju ändå briljanta.
Just det. Och även om en kvinna skulle ses som genial, begåvad eller så här, briljant, så om hon tabbar sig,
då syns
då är hon ju rökt.
Ja, alltså, då har hon rökt.
Det spelar ju ingen roll om man liksom knycker en godis i en butik eller om man liksom går bort sig, man blir full ute i det offentliga eller ja, men vad det nu är.
Men man måste ändra på rollen. Mm. Det är inte så att kvinnor kan kliva in i den här geni, alltså, helt enkelt synen på det, den geniala personen som alltid är, nästan alltid en man, måste förändras. Det finns inga sådana människor.
Mm.
Utan vi är alla ändå fattiga syndare. Nej, men på något sätt Ja, det är mycket som man måste göra. Det där har jag hållit på med, jag håller på med. Och ett tag så får man göra en produktplacering om man inte tjänar på det i eran podd.
Ja, det får man.
Vi höll ju på ett gäng nordiska litteraturforskare som var doktorander eller provanställda, var inga etablerade. Vi höll ju på och skrev i 10 år för att vi fick inga pengar och vi gjorde det vid sidan av. Men det blev ett väldigt viktigt barfotauniversitet för oss. Vi skrev en nordisk kvinnolitteraturhistoria. Och den ligger på nätet nu. Och den är gratis. Vi har liksom skänkt allt. Och jag var svensk huvudredaktör för det där. Och det var så oerhört viktigt och roligt, och vi drevs av den här alltså 800 kvinnliga författare under en period av 1000 år. Och vi tänkte det här kommer förändra allt. Säg att du har hört talas om den.
Ja,
ja, du har det. Men det är för att det är du.
Men,
ja, men fortfarande när jag är ute och pratar.
Jag försöker
att
min
alltid
man hade hört talas om den. Även om han också är hyfsat. Liksom, så.
Ja.
Men,
ja, när vi lanserade den på nätet så tänkte vi, nu kommer det i alla fall att funka. Och det gör det. Över hela världen, vet du. Det finns ju något som heter skandinavistik. Folk sitter och läser nordiska språk, framförallt svenska, som är det största språket då. I det sammanhanget, och litteraturen. Och den kommer, vi har översatt den till engelska, den är på danska och på svenska och på engelska.
Ja, det visste inte jag.
Och det är fullt också med kvinnors konst och fotografier och så vidare. Så att det är en jättegrej. Och när vi lanserade det där så tänkte vi, nu kommer det här kommer ju bli en stor grej. Och den används oerhört mycket, det var det jag skulle säga. Så pass att man kan tro att studenter över hela världen inte tror att det finns några manliga författare i Norden. Ja. Men medierna teg. För det var den andra verkligheten. Den där som inte, ändå inte har de där kanske genierna. Även om det förstås var Karin Blixen, Selma Lagerlöf, Edith Södergran. Mm. Förstår du? Men vi håller oss till det vi kan.
Mm.
Och det vi kan, det är bara hälften. Vi är bara halvbildade.
Mm.
Och det tänker vi fortsätta att vara.
Det ni gör ungefär, där, den är, ni stopp, det, alltså det är någon slags vaccin för kommande generationer, tänker jag. Så att de får det här med sig upp. Så att på sikt så, visst klart att det kommer revolutionera och göra skillnad. Ja. Men det som du säger, det går långsamt och det ligger liksom långt fram i tiden.
Ja, alltså det är den här oviljan att jämföra eller att läsa samtidigt manliga och kvinnliga.
Mm. Men vad är det som skiljer då, liksom manlig och kvinnlig litteratur? Och hur skildras, alltså om finns det någon sån här tydlig, vad är vad liksom? Om du läser en text som, vad heter det?
Utan
att veta om det är en man eller en kvinna som har skrivit den. Märker man det i litteraturen? Och hur ser man det?
Ja, jag skulle ju, jag
du
gör tränar, ju det.
Men det.
Ibland, det är inte alltid kanske. Men för det mesta skulle jag säga. Mm. Det är också så här att nu vet du när man har jättestora, man har digitaliserat oerhört mycket litteratur. Ju, som har en sån här stor som det heter korpus av texter. Så kan man gå in och söka. Och då kan man också se vad skillnaden är. Och då kanske du tror att det är väl att kvinnor har mer adjektiv. Ja, det har de. Att de har mer känsloverb. Ja, det har de. Men det viktigaste, vet du vad det är? Det här är en undersökning som har gjorts.
Ja.
Det är om du går in och tittar på pronomen. Alltså han eller hon. Om du googlar på han eller hon i en sån här stor korpus. Ja, det är vad man har gjort på klassisk engelsk litteratur fram till idag. Och sen på den motsvarande kvinnliga klassiker och fram till idag så är det så här att fortfarande så dominerar han hos männen.
Mm.
Och då undrar jag, hur tror du att det ser ut på kvinnosidan?
Nej, men jag tänkte säga, där dominerar väl han?
Nej.
Nej, det är inte så.
Hon dominerar lite. Men det är nästan jämnt mellan han och hon.
Okay.
Och då säger folk, men det är ju för att kvinnor skriver om relationer. Och det ska ju vara dåligt.
Och det är ju inte fint, nej.
Nej. Men det är ändå väldigt intressant.
Ja.
Och det är fortfarande på det sättet att du hittar de här dragen.
Mm.
Så det är inte någonting som man kan förklara med att det är 1600-tal eller 1700-tal eller 1800-tal.
Nej.
Utan så ser det ut. Mm. Och det betyder ju att vi verkligen behöver båda litteraturerna, givetvis. För annars så får vi inte syn på någonting annat än den här ändå. Nu, om man ska raljera, så är det så att säga den manliga romanförfattaren som går omkring och funderar på hur det är att vara man i världen. Så, alldeles på något sätt som om han inte också lever i en värld där han måste relatera till kvinnor. Som om han inte har en mor eller en älskarinna eller en hustru eller döttrar eller systrar eller... Det är ju absurt.
Ja, och jag tänker också återigen på de här stora dramatikerna och hur en kvinna... De kvinnliga rollerna där är ju rätt skruvade många gånger.
Jo.
Alltså det är ju väldigt speciella...
Jag skulle säga att det är partsinlagor. Om man tar Strindberg så är det ju partsinlagor.
Det är Vad menar du med det?
I mannens sak. Det är mannen som talar.
Exakt.
Och det är hur mannen ser kvinnan. Mm. Superintressant. Men skulle vi kunna kanske gräva upp den här jättestora stjärndramatikertraditionen som fullständigt följer skuggan av Strindberg?
Mm.
Och som egentligen har triggat honom till att ge de här, ska man säga, de här konstiga bilderna av till exempel ryttmästarens hustru Laura, som förstås är bara ute efter honom och ska få rätt i det krig som han har, det könskrig som han har startat. Eller fröken Julie. Hur ser det ut hos kvinnorna? Det ser helt annorlunda ut. Plus att de har mycket intressantare mansbilder, så kunde vi möjligen få upp dem så att vi har, så att säga, två. Vi skulle mycket väl kunna ha två 1880-talspjäser. En av, säg, Ann-Charlotte, vad heter hon? Leffler eller Victoria Benediktsson eller Alfhilda Grell. Det var de som dominerade scenen på 1880-talet. Sen kommer Strindberg och så går han in i en sån här känsla av kränkt manlighet som finns hos dem som bestämmer över teaterscenen och över
kritikerinstitutionen. Han är ju väldigt
känslodriven, tänker jag. Snacka om manlig hysteriker.
Ja, eller hur? Ja. Och ändå är det ingenting som man någonsin skulle ha hört någon säga om Strindberg just liksom.
Nej.
Medan då kvinnorna ofta beskrivs som känslodrivna och liksom, som du säger, att de skriver om relationer.
Ja, det kallas för tendensdramatik. Men jag kan ju, det finns ju ingen som är så tendensdriven som Strindberg faktiskt. Och jag menar ju inte att man ska ta bort hans pjäser. De är ju alldeles lysande. Han är en lysande dramatiker. Men de ska inte stå oemotsagda. Utan det är en dialog genom i varje historisk period som jag har forskat på och skrivit om, så är det en dialog mellan de manliga författarna och de kvinnliga författarna. Mm. Så vi går liksom miste om det. Kvar finns bara den här manliga monologen. Det är astråkigt.
Mm. Men kan inte du bara säga någonting om Moa Martinsson och det du skrev om då i din avhandling? Och vad fick du syn på där? Och vad liksom, det är jättestor och lång historia förstås, men liksom kärnan i det var...
Ja, kärnan i det var, och jag förstod också så småningom någonting om mig själv, som kan jag säga, hur jag fungerar, att jag tänker och skriver genom litteratur så att får och känner väldigt mycket, det är känsla och tanke här, får man säga. Jag läste Moa Martinsson väldigt tidigt när jag var bokuppsättare på stadsbiblioteket efter skolan. Redan jag började som 15-åring på kvällar och helger. Och då hade vi läst Harry Martinsson, men vem Moa var visste inte jag. Så jag började naturligtvis läsa. Jag tyckte jättemycket om, och jag tycker fortfarande väldigt mycket om Harry Martinsons författarskap. Så jag började läsa hennes, och jag försökte inte förstå att hon var så undervärderad, så nedvärderad som hon var. Sen började jag läsa litteratur, vetenskap på universitetet, för jag tänkte att jag skulle bli bibliotekarie. Det var ju fina styrka jag kunde tänka mig. Och då läste vi ju inte mer än 4 kvinnliga författare på det första året. Och jag förstod inte varför det var på det viset. Men det handlade ju om att kvinnor inte var genier. Mm. Såklart. Men framförallt det här med Moa Martinsson. Jag släppte aldrig det, så jag skrev nu ska man väl kalla en magisteruppsats om hennes självbiografiska svit trilogi om proletärflickan Moa, som kom som ett svar, som hon själv säger är ett svar på alla pojkbiografier som går genom pressarna, så skriver hon till förläggaren. Och det är Harry Martinsons Nässlorna blomma, det är lille Martin. Det är lille Mikael Bister i Godnattjord av Ivar Lo-Johansson. Det är nu var det 1914 Olof hos Eivind Jonsson och så vidare. Så hon ville korrigera, hon ville föra in den där andra verkligheten. Det var ju fullständigt såklart. Det var ju det här som var min livsuppgift. Mm. Att lyfta det. Så då gjorde jag det, och sen skrev jag en liten artikel i Ord och Bild som på den tiden fanns på alla, alltså litteratur, teoretisk, nej det är det inte, men var en litteraturtidskrift som fanns när det handlade om litteratur, och den fanns på alla bibliotek. Och sen började de ringa. För deras publik, Moa var en av de absolut mest utlånade författarna, vuxenförfattarna. Det var bara Astrid Lindgren på Barn och ungdom som slog henne. Mm. Det här är 70-tal.
Ja.
Och sen började jag åka omkring och prata om henne. Och hon hade ju en enorm publik. En helt fantastisk publik som hade levt med henne från första början. När hon debuterade 33, och sen när hennes böcker kom ut på Folket i Bilds förlag, såldes för 1 krona på arbetsplatserna. Men hon var hur stor som helst. Sen åkte jag tillbaka till universitetet, och där kände man allihopa så här, bara Mjömo och Martinsson, usch. Och så slog jag i. Nej, jag bestämde för att jag ska skriva avhandling om henne. Nej, men det gick väl inte. Ja, men jag gav mig inte, och så gjorde jag det. Och min handledare var Harry Martinsson specialist. Det heter Martinsson forskare. Då är det Harry.
Just det.
Mm. Ja. Och de levde ju ihop i 11 år. Mm. Och under de 11 åren så skrev de några av den moderna svenska guldålderns, kan man säga, bästa böcker.
Mm.
Liksom sittande mitt emot varandra vid samma köksbord som du och jag här.
Mm. Mm.
Och då tänkte jag, men det här är ju helt otroligt. Hon var ju viktig i den här grupperingen, de här proletärmodernisterna. Nej, det var bara de som var viktiga. Hon var bara ett störningsmoment. Alltså, det var så mycket, om jag får säga, skitsnackande kring henne. Det intresserade mig också.
Men hade de ens läst henne?
Nej.
Nej,
han hade ju inte läst henne.
Nej.
Nej. Han skulle handleda mig, och det första han sa det var, ja, man kan ju inte stoppa dig, så får man ju hjälpa dig, men du får lova mig en sak, och det är att du aldrig blandar in Harry Martinsson. Va? Så jag, men jag skriver ju om 30-talet, de var ju gifta då. Ja, men så är det han är en helt annan klass.
Oh.
Och så fick jag börja med att ta reda på hur mycket han hade hjälpt henne att skriva. Vilket ju var, men så är det alltså. Mm. Bara man är i närheten av en skrivande man så får man det på sig. Mm. När det oftast är tvärtom.
Mm.
Så var det också i det här fallet. Ja. Och det kunde jag bevisa med brev. Så han åkte ju in där i ett kapitel, och det var väl, de väl inte så glada över. Men eftersom jag faktiskt inte ser ner på honom, det var inte meningen att krossa honom på minsta vis. De inspirerade varandra. De var jätteviktiga för varandra, för svensk litteratur.
Mm.
Så det var liksom mitt första par av kulturman och kulturkvinna.
Mm.
Och nu håller jag på att skriva en lite större dubbelbiografi om dem och den perioden.
Åh, vad spännande.
Ja, och det är ju helt givet, men det är fortfarande, du vet, Harry Martinsson, akademiledamot, Nobelpristagare och Moa Martinsson, folklig. Men det var ju väldigt fantastiskt att komma ut i landet överallt och förstå hur otroligt mycket hon hade betytt. Inte bara för kvinnorna.
Nej.
Det satt ju män, jättemycket män i publiken. Det var ju äldre arbetare som när de köpte en bok på sin arbetsplats så läste hela familjen den boken. Och kvinnorna, de tänkte ju att hon kunde formulera det som var deras liv, deras slit. Och deras kärlek till barn och man och relationer till andra och så, kvinnor, och liksom återge kvinnorna sin värdighet, va? Eller deras värdighet. Och männen läste som om det handlade om deras mödrar. Vilket i och för sig gjorde deras hustru jäkligt sura, kan jag säga. När vi diskuterade det. Ja, men jag då? Ja, men du vet, mamma, hon slet så hårt och så här, va? Så att båda fick ju någonting ut av det. Det fanns ju ingen, det fanns liksom ingen mur emellan där. Som på våra seminarier, där doktorandseminarier, männen där skulle ta öppnat en bok av en kvinnlig författare om hon inte hade fått typ Nobelpriset. Och även då, Selma Lagerlöf, läste de ju inte, eller så, förstår du? Det var två helt olika världar, och jag bestämde mig genast för vilken värld jag ville tillhöra.
Ja, såklart. Ja. Men jag tycker det är ju fantastiskt, för det berättar ju verkligen väldigt mycket om hur viktigt det är att man kan få se insyn, man kan liksom mötas med hjälp av litteraturen och hitta sin ingång, som vi alltid gör, men ja, fantastiskt.
Men på det jag skulle säga, förlåt att jag avbryter dig, det, sen när den där avhandlingen kom ut, och den blev jättesuccé, den kom ju i hur många upplagor som helst, pocket, och alltså, verkligen blev läst av dem som läser Moa. Det var det jag ville göra, inget fikonspråk.
Just det.
Ja. Så gav jag ju första exet till min mamma, och då sa min mamma väldigt roat. Så sa hon, ja, så det är ju intressant att Moas mamma, när hon var ogift textilarbeterska, att hon har stått vid samma maskiner som jag vid bruksfabriker i Norrköping. Va? Så, jo, men då visade sig ju att när hon kom till, min mamma kom från Estland, flykting, i september 1944, men med det som var den absolut största flyktingvågen till Sverige i modern tid. 40 000, framförallt ester. Som kastade sig i vilka båtar som helst och tog sig över havet. När Sovjet, när östfronten bröt ihop och Sovjet återockuperade Baltikum. Du vet, det är tre baltiska stater, Estland, Lettland, Litauen. Nu börjar man veta det, men då var det bakom
just det.
Så kallade järnridån.
Ja, precis.
Så när hon kom till ett läger, hon var gravid med min stora syster, och då kom de och sökte, det rådde ju arbetskraftsbrist.
Just det.
Så de sökte bara ett par veckor efter, utan att kunna svenska, så började hon jobba i Norrköping vid de här fabrikerna. Och bodde på liksom en adress som fanns i Moas, mor gifter sig och så vidare. Alltså det var ju bara så.
Amelie, vilken fantastisk
och jag
historia.
Hade gått i... Ja, det säger något om mig. Jag visste ju om det. Jag visste ju om flykten och Norrköping, men inte hade jag i detalj. Jag hade alltså i en bemärkelse skrivit både min mormors historia, för hon växte upp. Hon flydde också med, så jag växte upp med min mormor och mamma. Och min äldsta syster, som alltså var föddes i Norrköping då. Och min mormor hade varit en hade växt upp som skogsvaktardotter, alltså väldigt fattigt, gått utan skor till skolan, och ungefär det som Moa berättar om. Så jag hade berättat min egen familjshistoria. Ja, det fick jag också. Ja. Och det var jag också. Och det, hur man kan, hur litteraturen är så fantastisk att man faktiskt hittar, man hittar rätt det man själv behöver, det man kan reflektera kring. Och väldigt mycket tror jag den där passionerade laddningen som jag kan få till litteratur, den har nästan alltid någon sån där liten rot i min familjehistoria.
Ja, det är märkligt alltså. Ja. Och att man dras liksom, det som man vet bara att det här ska jag läsa.
Man dras dit.
Ja. Ja, i mitt fall så har jag, och det är ganska länge sedan jag insåg att när jag väljer vad jag vill läsa så där, som jag gör nu mer när jag inte pluggar litteraturvetenskap, det vill säga de senaste 25 åren, så dras, då vill jag ju läsa kvinnliga författare. Och jag måste ibland så här, ta mig i kragen och läsa någon manlig författare. Men ja, det har också en sån här reflektion jag har. Och det är väl för att jag känner mig hemma där. Det är ett språk. Och sen så kan ju de skilja sig enormt mycket åt, förstås.
Ja.
Men det är som att det är hemmaland på något vis. Och det tänker jag, och det kan ju också vara så för män att de känner sig hemma där.
Ja.
Men det blir ju lite ensidigt. Det är därför jag säger att jag måste ibland ta mig kragen och läsa.
Och det är viktigt att du gör, för att du har ju med det att göra. Och jag läser ju väldigt mycket om jag också manliga. Jag skriver ju om manliga författare också. Strindberg till exempel, han roterar väl i graven. Men struntar jag i. För mig är det nästan lika passionerat kan jag säga. Därför att jag vill förstå. Och så har det alltid varit, jag försökt förstå. Hur tänker de? Det tycker jag är intressant. Så att man inte stannar i det som är tryggt för en själv. Ta nu till exempel MeToo-rörelsens vittneslitteratur. Den skulle jag ju helst inte ha läst. Om jag hade fått välja. Den är inte trygg. Men även den är att gå ett steg ytterligare. Normalt sett så dras jag ju också, precis som du, till litteratur som ändå bekräftar mig. Och det är precis så män läser. De vill bara läsa det som bekräftar dem.
Mm.
Och det är farligt.
Ja.
Så kanske det är mer varierat på kvinnolitteraturens fält. Att vi också läser om sånt som vi tycker är, som skakar upp oss. Som gör att vi får en annan, andra kvinnors vittnesmål i oss. Och där. Men männen... Ja, jag vet inte. De är rädda naturligtvis. Det har jag väldigt mycket grubblat över. Varför läser de inte kvinnliga författare? Jo, de är rädda att det finns kritik mot dem.
Just det.
Men vi är så vana vid att bli kritiserade och värderade hela tiden. Så vi är ganska hemma i det. Även om vi läser manliga författare som
har en massa strategier vi har liksom skapat oss för att klara oss.
Ja,
just det.
Ja. Så på det sättet så är det ju mera, tänker jag, att kvinnor reflekterar mycket mera kring just sin egen existens.
Men jag tänker bara, fick upp mig så här, tänk om vi någon gång kommer dit att män skriver vittneslitteratur liksom, jag var en av dem som, alltså jag var förövaren. Alltså, hashtag någonting, vad det nu ska vara liksom, men...
Jag har ett förslag.
Ja.
Hashtag WeToo.
Just det.
Faktiskt.
Ja.
Den väntar jag på.
Ja. Vad vill du den? Vad vill du det ska hända med det?
Den tänker jag också. Där ska det vara män som har varit förövare. Som har förstått att de har varit det. Och går till rätta med vad det var. Vad det berodde på. Börja reflektera över det. Det kommer ju lite sån litteratur nu. Det finns ju en isländsk författare. Hon har skrivit en bok tillsammans med sin förövare.
Just det.
Ja,
just det.
Så att det är lite på gång alltså. Mm. Och de här männen i mitt kapitel, män som inte hatar kvinnor, de skriver ju också om det. Det tycker jag är, det är verkligen så viktigt. Det där steget från MeToo till WeToo. Därför att där kan man, de måste liksom lyftas och inte ses av de andra manliga författarna som några såna här mjukisar.
Just det.
Som sviker, som blottar strupen på liksom patriarkatet eller hela det där. Men lite tycker jag att det är på gång. Jag väljer att vara lite optimistisk.
Och det är fortfarande mycket rädsla kvar, både hos män och kvinnor av kanske väldigt olika skäl. Men, och jag tänker, så länge vi är medvetna om och kan sätta ord på det, att vi är väldigt rädslostyrda, vi människor. Det är ju det är en del av vår liksom, biologiska struktur, så den är svår liksom, att komma bort ifrån. Ja. Men som du också liksom tar upp i boken här, just att det handlar inte om att kvinnor har velat hämnas, som du pratade om tidigare. Nej. Det är inte det som är, så det behöver ju männen inte vara rädda för. Så frågan är om de är liksom mer rädda för varandra än vad de egentligen är rädda för oss kvinnor. Så, ja.
Men vet du, Maria-Pia, det var just det som jag upptäckte. Att det kanske är det handlar om. Det upptäckte jag i det här kapitlet med massvåldtäkter under krig.
Ja, just det.
För då är det ju att man tvingar ju hela gruppen män. Man skapar en allians mellan dem. Alla våldtar en kvinna. Det är den typiska krigsvåldtäkten. Gruppvåldtäkten alltså. Ja. Och det gör att ingen kan... Alla är förövare och alla bevisar att de är män. Det är det farligaste som finns. Och kanske det är själva kärnan, att det är en så stor del i den här, den sjuka delen av maskuliniteten, den som får fritt utlopp under krig och extrema förhållanden. Att det är liksom den det handlar om. Det handlar inte om attraktion, för då skulle de inte göra som de gör i de här massvåldtäkterna, våldta från spädbarn till 90-åriga kvinnor. Utan det är just den här att bevisa att jag är man. Och där måste ju, där måste man börja gräva. Och de männen i mitt kapitel, de gräver.
De har börjat gräva
i det här osunda varande.
Så det handlar ju dels om att lyfta upp det, tänker jag. Ja. Och synliggöra det också mer. Både i debatter och litteratur och i samtal och i poddar och böcker och allt så. Va? Men jag tänker också, jag jobbar mycket med känslor med de som arbetar med små barn i förskolan. För jag tänker också så här, jag har liksom tänkt att det är mitt bidrag till liksom att skapa ett mer jämställt och människovärdigt samhälle. Att hjälpa barn, pojkar och flickor att klä sina känslor i ord. För där ser man ju tydligt skillnader. Det är ju många liksom i förskolan som vittnar om det.
Att det är skillnad, att på flickor och pojkar i det avseendet.
Det handlar ju väldigt mycket om hur vi har lärt dem vad som är okej
och inte. Att vi måste läsa otroligt mycket mera.
Ja,
för dem.
Jag fick en fantastisk berättelse. Vi ska runda av alldeles strax. Men en berättelse om en pedagog berättade för mig att de hade jobbat med känslor. Med känslodockan Friendly som jag har tagit fram då. Så var det ett litet barn, en pojke, 4 år, som hade kommit fram till henne och sagt att vet du, Friendly är min superhjälte. Jaha, på vilket vis är Friendly din superhjälte? Jo, men Friendly har sådana superkrafter. Ja, vad är det för superkrafter Friendly har? Känslorna, sa den här pojken. Ja. Så han har liksom knäckt koden till att se känslor som superkrafter.
Det låter ju väldigt trevligt.
Ja, men då är det lätt att vara optimistisk. Ja. Alltså som du säger, att man ser hoppfullt på framtiden. Men det är ju kanske där vi måste börja. Och lite grann som ni gjorde med den här nordiska litteraturhistorien. Att man liksom vaccinerar de uppväxande generationerna med hela. Alltså de får tillgång till helheten på ett sätt som... vi tidigare inte riktigt har fått.
Ja visst, och att män måste som sagt få orden. Och då är det bara, då är det ju bara litteratur. Det är att läsa för dem.
Om du skulle skicka med något sånt här, det är ju säkert jättesvårt, men om man inte är så van att läsa så mycket, kanske inte har läst så mycket äldre litteratur. Finns det någon du kommer att tänka på, något författarskap eller någon speciell bok som är så här, ja men det här vill jag skicka med till dig som har lyssnat på det här avsnittet?
Ja, men naturligtvis, det är ju Selma Lagerlöf, men det är ju också, det är ju Moa Martinsson, sugs man ju in i, kan man inte släppa. Och man får en korrigerande bild verkligen av arbetarrörelsens historia. Vad gjorde kvinnorna medan männen gick i demonstrationstågen? Ja, varsågoda. Så, ja, vad ska jag säga? Det är ju så, det är så mycket, det är så, nästan allt är roligt och intressant och bra. Men om man vill ha dikt så är det ju Edith Södergran som väldigt många har läst i skolan. Men då har man kanske fått läsa fel dikter, inte de här otroligt starka och jublande dikterna. Det är ju bara att köpa en pytteliten pocketbok så har man hela hela författarskapet. Ja, vad ska jag säga mer? Ja, manliga författare. Jaha, det är lite svårare. Ja. Det finns ju många som jag tycker om, men som jag ändå skulle säga är såna som man... Ja, Ibsen då, som sagt. Absolut. Och alltså, väldigt många även lysande manliga mansböcker handlar väldigt mycket om hur syndiga männen och hur liksom en man i den boken försöker klara sig. Man tänker på Svält av Knut Hamsun som är en fantastisk bok. Men kvinnorna finns liksom inte där. Så.
Men man kanske kan läsa det som, och med de glasögonen och få syn på det på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Det är ju ett sätt att använda litteratur också.
Ja,
men då få syn på det som inte finns, tänker jag.
Ja, men då till exempel kan man ju läsa Harry Martinson parallellt med hans tidiga böcker parallellt med Moas. Det är ganska roligt.
Ja, det blev jag jättesugen på nu, för det var väldigt länge sedan jag läste någon av dem överhuvudtaget. Så ja, men så det är våra recept. Jag skulle också vilja tipsa om historiens MeToo-vrål som kom i år. Jag har läst den till frukost och ibland liksom fått svårt att svälja. Alltså, och sagt till min man som sitter mitt emot och läser nyheterna på sin padda. Jag bara, lägg ifrån det där, vi måste prata. Jag mår illa. men den, som jag sa inledningsvis där, den borde verkligen läsas av alla, åtminstone från gymnasiet. Och ha på schemat och in i riksdagen med den.
Ja, och juristerna borde läsa också.
Och alla.
Apropå det här med ord står mot ord och kvinnors trovärdighet. Och så. Ja.
Sen tycker jag också, jag skulle också vilja att man läser Århundradets kärlekskrig som kom 2016, var det du skrev den, va? Eller kom ut med den. Den tyckte jag också var väldigt väldigt, och det är ett poddavsnitt bara den, tycker jag. Så det får vi ta en,
annan gång.
Ja, men jättetack för att vi fick ha med dig här i Känslosmart.
Det var bara kul.
Ja, då säger vi tack för oss. Hej!
Hej då!